Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Är vi återigen samlade på Victorias glasveranda. Stearinljuset brinner. Dahliorna står som snittblommor och sprakar. Och där sitter du, Victoria. Men framförallt så vill jag säga också välkomna alla kära lyssnare. Så glada vi är att ni är med oss vecka efter vecka. Det trodde vi inte när vi började.
Nej, det trodde vi verkligen inte. Mm. Och vad vi har utvecklats. Eller
det
inte.
Kanske har invecklats, ja. Som Kerstin skulle ha sagt. Ja. Ja, det här avsnittet kommer ju då i trädgårdsväg handla lite grann om hur man... Vi ska fortsätta ta hand om trädgården inför hösten. Men också, Victoria, så har ju du planer på hur man kan göra en vackert fönsterbräde inomhus.
Jag tänkte att vi skulle prata lite om krukväxter. Det är ju ett ganska stort ämne, men jag vill ändå lyfta några av de som jag har i mitt fönster så här års.
Ja, men... Innan dess så har vi ju faktiskt ösregnslånga utläggningar som vi borde göra om vad som har hänt sen sist. Och Victoria, nu sitter du här som en fru. Ja. Äntligen så kan du ligga utan skam och skuld helt enkelt.
Jaha, det hade jag inte ens tänkt på, men det har du ju helt rätt i. Kanske... Här ska det liggas.
Hur som helst, stort grattis till giftermålet. Det är ju jätteroligt med kärlek.
Ja, men visst är det.
Mm. Hur har du haft det?
Åh, det var så fint, Jenny. Och nervöst. Jag var så konstig innan. När jag blir så där nervös, då är jag ju inte talbar ens.
Nu backar vi bandet. Nu ska vi gå igenom detalj för detalj.
Ja.
Jag blev så konstig innan.
Nej, men Vi gifte oss ju väldigt privat och enskilt, höll jag på att säga. Vi gifte oss ju på Arlanda i Kärlekens kapell.
Ja, hur är det? Är det som en stor röd grotta?
Ja, det är som en hangar.
Är det?
Nej, men det är ett litet rum. Jag tror att det är i hall C. Inte så romantiskt kanske, men det var rätt så fint. Vi fick komma dit då med våra två vittnen. Jeanette och Niklas, och sen så fick vi sätta oss ner en halvtimme innan vigseln och prata med prästen. Och ja, det gick ganska bra. Vi kände oss som två barn lite grann.
Ja, men vad ställde hon för frågor?
Ja, hon ställde frågor hur länge vi hade varit tillsammans och vad vi tänkte om äktenskapet.
Var det som ett förhör?
Ja, kanske lite grann. Men vigseln var väldigt fin, intim, andaktsfull.
Det var inte så här, flight SK-348 mot Oslo avgår ifrån gate för F39.
Nej, det var tyst. Det måste ha varit isolerat på något sätt i det här rummet, för det var väldigt fint. Däremot så fastnade blicken på en orkidé som stod på golvet som jag hade slutat blomma, som jag tyckte var lite... som stod som två sprötar. Jag tänkte, kunde de inte uppdatera? Jag får sponsra.
Men fast är det inte där så signifikant för de här ögonblicken i livet som liksom till synes ska kräva, det är som man ska vara i stunden. Är det någon gång det ska vara att leva i nuet så är det liksom när barnet kommer ut ur snipperiet, när liksom man ska gifta sig eller någon annan liksom viktigt ögonblick. Och sen så är det ändå den där orkidén man står och funderar över. Ja. Eller så här, gud vad det kliar liksom,
visst är det konstigt? Foten. Ja, jag vet. Det där var, det var jag med mitt estetiska öga som tittade mig omkring där och så fick jag syn på den där och tänkte att det där får jag nog ta och sponsra.
Men vi kanske bara ska också erkänna det, att det är omöjligt att vara i den här liksom ljuvheten av stunden, eller ganska svårt i alla fall, och att det är helt okej, att vi är bara människor.
Ja, men jag måste nog ändå säga att jag var närvarande och att vi var svettiga om händerna och nervösa, och det var lite, ja, det var nog lite blankt i ögonen stundtals där.
Kändes det annorlunda sen när ni gick ut till Joe and the Juice tog en grön drink?
Nej, men vet du att vi sov ju på Arlanda, så vi drack champagne där och käkade vi käkade på restaurangen på Arlanda. Nej, men jag tyckte ändå att det kändes bra. Jag ville ju inte ha det där ståhejet. Sen var det ju så fint. Vi flög ju då till Neapel och sen åkte vi till det här fina hotellet.
Ja, du delade ju bilder på dina händelser. Det såg ju magiskt ut.
Ja, men det var så otroligt fint. Amalfi bjöd ju på 27 grader varmt och vi badade till och med. Det var fantastiskt fint.
Beskriv skillnaden att vakna upp med din äkta man, make, jämfört med din det mer lössläppta liksom, samboskapet som låg där inne.
Nej, ja, det kanske inte var jättestor skillnad, men visst, lite speciellt känns det ju att man säger sin man och inte sambo eller kille.
Men är det inte lite så, alltså, det här är den banalaste tolkningen, men kanske ändå så, det kommer ta lite längre tid att göra slut nu än vad du skulle gjort innan, om du skulle gjort slut.
Ja, den har jag inte ens funderat på just nu, men det har du ju helt rätt i. Mm. Det är ju en liten process.
Nej, jag menar inte rent juridiskt, utan mer bara känslomässigt också.
Såklart. Och det var kanske
man
därför
dumpar
vi
inte den man är gift med lika lättvindigt som den man är sambo med.
Men det var nog därför jag behövde 10 års betänketid innan jag slog till igen.
Apropå bröllop, jag måste dementera en sak från förra podden också. Jag hade tydligen, alltså, det är obehagligt, ibland säger jag saker som jag inte kommer ihåg att jag har sagt.
Men Jenny, finns det mer saker i de här avsnitten som...
Nej, men min man skickade ett sms med en ledsen gråtande emoji så här.
Jaha.
Har du glömt att jag visst spelade på vårt bröllop? Jag hade skrivit en vals med särskilt till dig med en text som handlade om oss.
Nej, men Jenny!
Sa jag att han inte spelade
ja,
på
det bröllop? Sa du.
Men alltså, var jag inne i någon psykos? Alltså, jag förstår inte. Hur kunde jag ha
sagt
det?
Nej, men Jenny!
Det? Min trovärdighet har ju liksom... Jag har ingen trovärdighet kvar längre.
Kommer du inte ihåg det här? Nu när han säger det då, kommer du ihåg då?
Nej, men jag kommer ihåg... det vet jag ju om att han gjorde. Den var fantastisk, den här valsen. Och jag håller den jättenära hjärtat och var bara lite sur när han gav bort hela melodin till Lars Lerin som skulle ha den när han spelade in sina böcker. Men jag gjorde det. Men jag är väldigt glad över den här lilla valsen. Den är väldigt fin.
Den skulle man ju vilja höra.
Men att jag ens sa så, det var ju konstigt.
Ja, det var lite konstigt. Ja. Men sagt är sagt. Men nu har du ju ändå dementerat det. Så då kan vi ju gå vidare. Och det var ju bra att Niklas påminner dig om eran stora dag där.
Har du varit komma tillbaka till verkligheten då?
Jo, det var väl så där. Dels var planet försenat så vi kom hem sent på natten. Och sen var det taxikö på 1 timme i snålblåst 1:30 på natten. Så det var väl ingen höjdare. Och sen kastas man in i vardagen på en gång. Men ändå lite fint att vi har skickat små sms till varandra. Man skriver hej. Med vänlig hälsning, din fru.
Oh.
Ja, det är fint. Nej, ja, men det känns ju jättehärligt.
Den där, det mer formaliserade samvaron.
Men jag tycker ju om vardagslivet och sen att man hör ihop på ett annat, eller på ett annat sätt, jag vet inte hur jag ska förklara.
Ett fördjupat sätt kanske?
Fördjupat sätt, ja, precis. Mm. Det är fint. Hur har du, jag såg att du har haft det extremt körigt.
Ja, det kan man säga. Ja, jo, det var, men det var ju roligt att ha saker och ting för sig. Men man kan säga att det har, alltså, hela samhället har gått igenom någon slags kosläpp. Eller ska vi säga att vi har liksom brutit fastan här nu. Och det har påverkat min sömn ganska.
Fast nu ser du utvilad ut.
Jag tycker det. Ja. Men jag kan säga, i natt har jag sovit liksom så djupt och gott. Så det
vem lägger ditt schema, undrar jag?
Jag själv, ja. I ganska stor utsträckning. Så, ja. Att, ja.
Så det är ingen agent som fyller dina dagar?
Nej, jag tror också på att man har... ja, i mitt läge i livet så har jag faktiskt fullt ansvar över mig själv och kan inte skylla på någon annan.
Men vi var ju i Rom, spelade in tillsammans med Strömstedt och sen kom du hem och kastade dig upp och gjorde Nyhetsmorgon bara två timmar senare.
Ja, vi kom hem sent och jag vaknade lite tidigt så att det så blev två timmar sömn och så var det Nyhetsmorgon, vilket var också... Det var ett väldigt roligt program att göra, vi hade bra gäster och sådär. Sen så skulle ju då min make äntligen efter 599 dagars paus, för de stod ju precis i begrepp av premiär på sin GES-föreställning innan, precis när pandemin bröt ut, ha premiär. Och detta var ju liksom ett, i vår familj, fantastiskt event.
Såklart.
Det är liksom spratt av glädje i både honom och mig, tror jag faktiskt. Jag har fått han äntligen får börja jobba ordentligt sen. Nu hade de ju haft några smygföreställningar innan, men den stora premiären skulle vara med recensenter och sådär.
Ja.
Och så var det ju också det här med att hela världen öppnar upp. Och känslan av liksom, det är som när man var tonåringen och äntligen kom in på diskot och alla kompisarna var där. Och det var bara roligt och det fanns ingen
morgon. Är det fullsatt nu alltså i salongerna?
Ja, ja. Och det var vi där också. Ja, och sen så hade jag tänkt, det här tillfället kommer ju kanske inte komma tillbaka på väldigt länge. Så att jag drar ihop de här gamla, de här som inte bryr sig om man har städat hemma eller inte.
Ja, och det var och ganska många.
Släkt. Ja, vi blev ett ganska helt. men då tänkte jag, så ringde jag till vår libanesiska restaurang som vi har bredvid som gör jättegod mat. Så då, jag lagade liksom ingen mat. Men nej. Sen kom jag ändå på att jag kanske måste städa toaletten där. Så står man där och håller på. Så att jag dygnade faktiskt.
För sen var
det har man inte gjort sen. Och det tar ju ut sin rätt på det här gamla skrället. Men det var också så roligt att bara åka med.
Ja.
Och jag tror att alla som var där liksom kände det. Och att få sitta där tillsammans med andra människor och bara kända hits liksom. Och så de här tre gubbarna på scenen som liksom har någon enorm solidaritet både med varandra och med publiken och liksom levererar under. Alltså det var väldigt, väldigt roligt.
Men såklart.
Sen fyllde min bästa kompis 50, en av dem också, Dan.
Nej men snälla någon.
Fast då drack jag mest vatten faktiskt då. Men...
Åh herregud, vilket schema.
Ja, så nu har det varit fest och gammal så nu går vi in och skärper ihop oss och jobbar lite igen.
Ja.
Men det är också roligt. Ett annat problem är att jag har mitt fönster ut mot en storstadsgata. Där det här kosläppet också har märkts. Alltså ursäkta, det har varit som ett mayhem av fylla på stan. Så att när jag väl har gått och lagt mig så har jag inte sovit särskilt gott heller. För att det har varit...
Men det är inte så att du skulle kunna sova ute på Dalarö? Eller är det för långt att åka då till jobbet?
Jo, men det är klart. Nej, men jag klagar inte heller. Och vi ska möblera om. Vi ska möblera om hemma. Och jag också, det är så skönt för att vår lägenhet är ganska rasslig just nu. Med olika barn som har flyttat och väggar med gamla upptejpade idolaffischer som hänger på sniskan.
Ska ni renovera eller bara möblera om?
Jo, men vi orkar inte. Man fattar också ett beslut av att vet du vad, man behöver inte leva i någon slags perfekt utställningslokal. Utan det här är ett levande hem. Och just nu så fokuserar vi på andra delar av det levande än att det ska vara perfekt hemma.
Jag skulle säga att det verkar nästan i stort sett omöjligt med det schemat.
Ja, så nu ska vi släppa in sängarna i ett av de här övergivna sovrummen längre in mot gatan. Sådär.
Ja, men det var väl bra.
Vilket gör att vårt gamla sovrum kommer också bli...
Vad ska det bli då?
Ja, men jag funderar på om man ska ha... Alltså det här låter ju väl privilegierat. Vi har en stor lägenhet och sådär. Vi får se hur länge vi bor kvar där. Men just nu bor vi där i alla fall. Nej, men jag börjar tänka så här. Man kanske ska sätta upp en ribbstol.
Nej, det får du...
Nej, men har man inte alltid drömt om sen... Alltså, man är ju liksom... Den man manifesterade liksom före puberteten. Men jag pratade om det tidigare. Man ska gå tillbaka dit. Den där känslan av att liksom ha ett kuddrum. Eller någonstans där man kan liksom stå på händer.
Och bollhavt kanske också.
jag får inte det här. En stor soffa. En ribbstol. Så kan man hoppa ner i soffan från ribbstolen. Jag och Niklas.
Nej, men nu har du ju helt tappat
det. Nej, men jag vet inte.
Är det den lilla solflickan nu som ska stötsa omkring där i gamla sovrummet?
Kanske.
Vad heter de? Heter de inte solflickorna, den där gymnastgruppen?
Ja, det var en grupp. Det kanske är på idla flickorna, men då är det bollar som förekommer.
Ska du ha en liten korg med bollar?
Nej, då kommer grannarna klaga. Det är ganska lyhört hemma hos oss också.
Mm. En paddelbana kanske?
Ja, varför inte? Varför inte?
Jag trodde mer att du skulle säga att det skulle bli som ett nytt kontor eller någonting sånt.
Det är väl tanken i förlängningen. Så. Ja. Men under tiden, men man ska ha ett rum du vet, där man kan rita på väggarna som ändå ska göras ordning sen.
Ja, du menar så.
Jag har några kompisar som är som hade så här kan ni rita på väggarna för att vi ska måla om. Sen gjorde de aldrig det. Det var ju jättefint med de här... årsringarna liksom av
och hälsningar.
Klotter och hälsningar, roliga figurer och någonting som sa... Jag känner mig... Jag kanske blottar en del av min egen liksom vilja att göra revolution på en litet frimärke i livet.
Men kan inte du ändå känna sig när det blir höst att man vill höstboa lite? Jag börjar längta efter kuddar och ryamatter och allt möjligt så här mjukt och gossigt på hösten inomhus.
Ja,
mycket ljusstakar och...
Verkligen, jag är så med dig. Och jag tycker att vi nu kan också i det här avsnittet säga att hösten är officiellt här över landet.
Ja, du har ju skrivit en dikt också, eller har du...
Va? Nej, jag har inte skrivit någon dikt.
Men du sa ju det, att du skulle skriva en dikt
idag. Nej, jag har inte skrivit någon dikt. Jag har däremot fördjupade mig i olika... Jag försökte hitta lyrik om hösten. Det är väl många som har... Att skriva naturlyrik är väl ganska vanligt. Sådär. Men jag tyckte det var svårt att hitta någon som jag verkligen tyckte om. Jag tyckte om en av W.H. Auden, som är liksom en amerikansk, brittisk-amerikansk poet. Han var ganska sågad i Sverige på 60-talet, men den är på engelska så jag kan inte läsa den för då kommer folk tycka att jag är helt knäpp i huvudet som börjar.
Ja, men jag är ändå ganska
engelska.
Bra på uttal så jag skulle kunna ta
den. Jag tänkte skulle vi ha med oss så försökte leta efter någon som jag vet att Göran Greide läste när vi hade fröpanelen.
Ja.
Men jag tänkte vi kan avsluta lite med den.
Det kan vi göra. Men kan vi inte uppmana våra kära lyssnare att skriva lite lyrik på vår Facebook-sida?
Ja, och vi ska också säga att vi kommer förkunna vinnaren av Apple Pies-tävlingen här i slutet. Det kanske inte var en helt framgångsrik tävling, men vi står vid vårt ord. Det var en tävling, vi har fått in bidrag och därmed så kommer vi knyta ihop säcken.
Japp.
Det är också så att jag faktiskt har bakat en fransk äppelpaj.
Ja, det var som fan.
Som ni kanske får provsmaka, ni snälla.
Ja, har du tagit bilder också nu då, så att vi får ett...
Jag gjorde det, var första gången jag kände mig som en äkta livsstilsbloggare. För första gången i mitt liv så bakade jag ett bakverk enkom för att jag skulle kunna fotografera. Bilderna blev ganska fula. Jag känner att det kanske inte är det. Det finns någon som är väldigt mycket bättre på det här. Men.
Men är det inte så att ibland ju fulare bakverken är bullar och kakor, desto godare? Jag har ändå en känsla utav det. När de är så där perfekta, nej, inte. Då blir det lite för bra på något vis.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Den här veckan är vi så glada att HelloFresh är vår samarbetspartner. Ni ska få ett riktigt fint erbjudande, men innan dess så vill jag berätta varför jag just väljer HelloFresh. Just nu så kliver jag in i en intensiv högsäsong på mitt arbete på Handelsträdgården och jag känner både lättnad och lycka när den här lådan från HelloFresh står utanför dörren när jag kommer hem sent på kvällen. Alla ingredienser och recept finns med i lådan och den här veckan ska jag laga och äta några tidigare favoriter och prova ett nytt recept. Asiatisk nötfärsbowl med citrongräs och rostade sesamfrön på torsdag. Och på fredag då har jag bjudit hem några väninnor på stekta rotselleriplättar med rostad potatis och zucchinisallad. Och kanske ett svalt glas rosé. Och det finns flera anledningar till att jag väljer HelloFresh förutom då de goda rätterna och fina råvarorna. Det är ingen bindningstid. Det är lätt och smidigt att göra uppehåll ifall man inte behöver lådan en vecka. Men sen går det också bra att öka upp antalet personer. Om man till exempel ska bjuda hem vänner eller så önskar man kanske laga extra så det räcker till en matlåda. HelloFresh gör jobbet och gör mitt vardagsliv enklare och godare. Jag tycker också att ni ska testa och har därför nu ett superfint generöst erbjudande till er kära rosor. Gå in på hellofresh.se och använd koden FRESHROSEN i ett ord och få upp till 1359 kronor i rabatt på era fem första kassar om ni inte provat HelloFresh ännu, plus fri frakt på den första matkassen. Ni kan också använda koden ifall ni har varit kund tidigare och avslutat ert abonnemang för över 12 månader sedan. Och nu kanske vill prova på nytt igen. Tack HelloFresh!
Apropå Facebook-sidan så att vi, och mejlen, vi får ju väldigt mycket både inspel och synpunkter från er. Och du fastnade för hur podden har lyckats hjälpa till också i relationsbygget mellan våra lyssnare och deras partners. Kan du berätta, Victoria?
Ja, men det är ju så himla härligt det här när vi får så mycket fina mejl från våra lyssnare. Och då hittade jag ett mejl från Marita som har skrivit så här till oss. Hej Jenny och Victoria. Att sitta bredvid min man när han kör är för mig och honom en utmaning då jag får små utbrott över medtrafikanternas körstil. Och om hela sanningen ska fram, även min mans.
jag tänkte just det kanske.
Ja.
Förlåt, för jag sticker in en sak emellan. Brukar du sitta och bromsa så när Johan kör?
Absolut, ja. Det gör jag. Och jag tycker att han kör alldeles för fort. Det är bara det att jag kan inte säga någonting. För det är jag som åkt fast för fortkörning en gång. Så det är bara att knipa igen. Men då skriver Marita så här. Numera är den 2,5 timme bilåkande tack vare er podd en angenäm resa där jag sitter bredvid min man med hörlurar i öronen och med inåtvänd blick lyssnande hänfört till er givande podd. Mina numera utbrott består av att jag gapskrattar beroende på hur roliga ni är. Tusen tack för er podd som inte bara är rolig utan också informativ. Hälsningar Marita. Det var väl kul?
Marita, tack för att du är med oss och vi kommer skicka en räkning för terapin här då som gör att du och din man kan umgås lite mer. Nej, det kommer vi inte göra. Ja, vi har också fått jag fick en citronverben av dig som jag nu har faktiskt ställt undan för vinterförvaring i ett ganska kall bod men vid fönstret. Eller har jag det? Den kanske jag glömt ute.
Ja, men det är inte för sent.
Det är inte för sent.
Nej.
Därför att vi har fått ett tips från Ingrid Holm som är en av våra lyssnare om hur hon har lyckats övervintra sin citronverbena. Och du är imponerad.
Ja, alltså hon har ju skickat med en bild på den här citronverbenan. Vi kanske kan lägga upp den bilden på Facebook så ni får se. Och hon har planterat den i en lerkruka. Och det är verkligen som ett litet bonsai-träd. Och det är precis så som jag också vill att min citronverbena ska bli. Men jag har inte riktigt fått till det så. Men det var därför som jag tänkte, kan vi inte berätta hur hon gör när hon övervintrar den här? Nu bor ju hon i och för sig också i zon 1. Ska vi då tala om.
Och hur har hon då gjort, Victoria? Vad gör hon på senhösten?
Jo, då flyttar hon in den här citronverbenan i ett inglasat oisolerat uterum. Och på vintern, om det blir minusgrader i flera dagar, så flyttas den in i en friggebo där det är cirka 5-10 grader. Och på våren, då flyttar hon ut den till uterummet igen, ganska tidig vår. Och så skriver hon att de flesta av bladen trillar av, så jag vattnar mycket försiktigt tills jag ser nya knoppar. Och det kan dröja. Många gånger har jag trott att den har dött, men den återkommer troget. Och på sommaren så får den stå ute hela sommaren i halvskugga sol i sydvästläge. Hälsningar från zon 1, Ingrid Holm. Och vilken underbar bild. Jag
lägger ut den på Facebook så att vi kan dela om det är okej okay med Ingrid. Se.
Ja, det hoppas vi.
Mm. Ska vi komma in på veckans ämne och kanske också inleda med en liten nyhet i veckan?
Ja, det är ju så att varje år så utser perennagruppen årets perenn, och det var väl förra veckan eller förra veckan som de gick ut med nyheten att det är diamantrör som har blivit utsett till årets perenn 2022, och här måste jag ju säga vilket fint val. Det här gräset är ju otroligt vackert. Jag har den i min rabatt nedanför en tall. Och den skimrar verkligen på hösten med sina liksom skira plymer. Och när daggen lägger sig i de här blommorna så det är ju ett skådespel utan dess like. Så det tycker jag var ett väldigt fint val. Mm.
Årets perenn blev alltså diamantrör. Ja. Ja, de är väldigt fina tycker jag. Det är som, om du beskriver dem målande, hur skulle du beskriva dem?
Vipporna ser ut som glittrande diamanter i den här vippan. Det är ett väldigt fint namn. Och det vetenskapliga namnet, latinska namnet, är Calamagrostis brachytricka.
Kan du säga det där 10 gånger på raken?
Brachytricka. Vad fan, måste det vara så svåra namn hela? Jag säger Calamagrostis bara.
Ja, Calamagrostis.
Nej, men det måste ju vara det andra. Brachytricka. Varför brachytricka? Trisha. Jag vet inte hur det uttalas. Säg du.
Vi undrar om det finns latin på Duolingo. Jag brukar sitta där med franska på den appen. Kanske man kan lära sig lite latin också.
Absolut.
Ja. Det är nog om årets perenn. Är det den är inte för sen att peta ner i jorden om man skulle vilja innan?
Det skulle man kunna göra, men det är inte säkert att det finns planter så här årslängre. Utan vi får vänta till våren. Och det ska väl också sägas då att den är här, det är hela landet. Det är ju nästan alltid årets perenn. Mm. Men det tycker jag att ni ska kika efter i vår. Diamantrör är en väldigt, väldigt trevlig växt. Så det var ett bra val av perennagruppen.
Mm. Jag la ut på Instagram då en liten efterlysning av vad ni ville att vi skulle prata om också. Då var det många som sa just planering av rabatter, hur sätter jag växter så det blommar i stort sett hela året. Och det kommer vi återkomma till när det börjar bli den nya växtsäsongen i god tid där.
Ja.
Men det blir på andra efter nyår där någon gång.
Ja, men det får nästan bli det. Mm. Det är lite så. Vi pratade ju mycket plantering och kompositionsförslag i början på när vi startade upp podden, men då var det ju också mer aktuellt. Men vi återkommer kring det. Vi försöker ju alltid vara lite dagsaktuella.
Ja, men om ni vågar hålla oss i handen här även framöver, så kommer vi att ge er de tips ni behöver i rätt tid.
Japp.
Om man tittar ut genom fönstret när vi sitter på din veranda här, så har ju liksom den färgsprakande tivoliträdgården, nej du har inte så mycket tivoliträdgård, men den har ju övergått i en väldigt liksom monokrom färgskala, i alla fall går från gul till orange, röd, grön. Liksom.
Det har vi inte pratat så mycket om, att välja växter utifrån deras höstfärger. Det skulle vi ju egentligen ha gjort. Nu har de ju börjat tappa sina blad, många av växterna. Men japanska blodlönar har ju fantastisk höstfärg. Och även judasträden och en del av fliksumaken där ute, om du tittar där ut på terrassen också.
Alldeles knallorange, nästan neonorange.
Det är fint.
Lite rave.
Lite rave.
Men då kanske man vill ändå göra lite fint inomhus också, eftersom det är en kura skymningstid här framför oss i livet när vi sitter inne mycket mer än vad vi gjorde tidigare.
Ja, men jag skulle vilja säga att jag har inte jättemycket krukväxter, men det är ändå så att jag börjar... Man vill boa lite så här års, för man är ju mera inomhus. Och jag har ju en blommande krukväxt som jag tycker väldigt, väldigt mycket om. Och det kanske är en lite... Ja, det är väl en sån gammal krukväxt som jag tror ändå börjar komma lite i ropet. Och det är cyklamen. Jag tycker det är en fin krukväxt på hösten. Och den blommar ju väldigt länge, är lättodlad. Och jag brukar göra så att jag fyller en jättestor kopparskål. Nu blandar jag ju färger som jag är i klimakteriet då. Ja,
jag är ju inte riktigt där.
Nej, så nej, du har nej. Bara vitt kanske. Hur som helst spelar ingen roll. Men jag tycker
det är så roligt. Därför att det är inte bara du som säger att det händer någonting. Jag vet att vi har tjatat om det här tidigare, men jag tycker att den anekdotiska bevisföringen blir allt starkare. Att det här är liksom en tydligt tema. Men det kanske bara har att göra med ålder också. Att ängsligheten släpper. Liksom, behöver inte vara så himla städat allting. Skitsamma.
Nej, skit, ja, verkligen. I alla fall de här cyklamen. Ofta är de ju också svenskodlade, vilket är väldigt trevligt. Och fin kvalitet är det på hösten när man köper cyklamen. Och som sagt, jag brukar sätta dem i en stor skål och jag vattnar dem alltid underifrån. Tycker att de mår bäst utav det.
Men hur gör du det om du ställer dem i en kopparkruka?
Ja, men den läcker ju inte. Så att jag fyller själva kopparskålen med vatten och så ställer jag ner dem där. Sen fyller jag på med vattenkannan bara. Och märker man ibland att den blir lite så här, vad ska man säga, mjuk och lite seg i bladen. Då kan man lägga några isbitar i skålen eller på fatet, då piggar de på sig väldigt, väldigt snabbt. Så det är ett ganska bra trick. Och när de har blommat över, då ska man rycka upp hela skälken, för annars så kan den förruttnas, själva knölen som cyklamen växer ifrån. Så det är ett bra trick också.
Det finns ju sådana här minicyklamen också. Oh. Vad är det för skillnad på dem?
Nej, det är ingen skillnad, det är bara mindre. Jättebra fråga. Nej, men de är fina. Det finns många nya sorter och jag tror att det är de vita doftar. Och det är väldigt trevligt också kan jag tycka att använda dem som snittblommor i små snapsglas är fint. Kanske på badrumsbänken. Eller...
Ska man rycka upp dem då? Med
nej, då klipper dem då. Klipper av några blommor. Och sen finns det de som har lite som fransiga blommor, ser ut som små ballerinakjolar. De är också jättefina. Och cyklamen tål också en hel del kyla, så de kan vara faktiskt väldigt fina att ha på trappen tillsammans med mugröna eller täcka med lite kuddmossa eller blanda i med alunrot. Ja, det finns ju många sätt att använda cyklamen på.
Du vet ju att jag har en åldrande hjärna. Kan du förklara för mig varför det alltid blir kortslutning i mitt huvud när jag ska samtidigt prata om cyklamen, klematis och forsythia?
Men försyt, jag förstår inte.
Nej, men det är helt olika blommor. Det är någonting med orden och y.
Ja, det är
och det. Finns inte ens y i klematis. Det är någonting som blir... Och allting slutar med att jag säger klamydia om alltihopa. Liksom.
Fast det kanske är lättare att komma ihåg. Så om ni inte kommer ihåg cyklamen, då kan ni tänka på klamydia. Då vet ni vilken blomma vi talar om.
Eller är det klematis då? Eller försytia?
Nej, jag vet inte. Gud, det är bra. Nej. Cyklamen. Du får skriva det på handleden eller tatuera in så kommer du komma ihåg. Mm. Cyklamen är en jättefin höstväxt tycker jag inomhus. Mm. Eller utomhus också.
Hur mycket pengar skulle du ha för att tatuera in röda vita rosen i svanken?
Svanken också. Så oh, herregud. Ja, men det går att diskutera, ser du. Men om jag tar en vit ros så tar du en röd ros på handleden. Det var fult. Vilken dålig idé.
Jag tror vi får... Det var kan...
Var kom du därifrån?
Jag började prata om tatueringar. Ja.
Ska jag tipsa om en tillväxt som jag tycker är fin? Bladbegonior. De finns i alla möjliga färger. Med lite silvriga blad, med melerade blad, med röda blad. Superduper tåliga. Alltså du är duktig om du lyckas ta livet utav en sån.
Ja, det ska säkert gå.
Ja. Men det tycker jag att man ska titta efter nu om man är ute i blomsteraffären eller handelsträdgården. Tycker jag bladbegonier, och de håller sig bra under hela vintern också. Jag tycker inte de är så känsliga för för den här torra inomhusluften. Och då är, där tycker jag också att det kan vara rätt fint att blanda olika röda toner. Man ställer dem i lekrukor i ett fönster på rad.
Alltså en begonia för mig, det är ju liksom de här lite köttiga bladen och liksom tantblomman. Jag tycker jättemycket om begonia verkligen. Men bladbegonia känns ju mer som ett palettblad för ett otränat öga.
Ja, men det kanske man ska, men det är faktiskt en rätt bra beskrivning. Man har den ju mera för bladens skull. Men om jag nu får vara lite så här trendsetter, så eftersom palettbladen har varit så otroligt populära, men de är ju känsliga på vintern, så tror jag att bladbegonien kan bli en sån växt som vi kanske kommer att se mer utav. Och jag hoppas det också, för det är en väldigt lättodlad och trevlig krukväxt.
Hur vattnar du den då?
Den låter jag torka ut lite mellan vattningarna, och den kan man också vattna på fat om man vill. Men jag har inte gjort det, för jag har planterat om dem i lerkrukor och tycker att de har mått bäst av att jag vattnar dem direkt på jorden.
Mm. Ska man ge krukväxtnäring någonting på vintern?
Alltså man kan ge kanske... Jag ger ju mina citronträd näring eftersom de blommar ju nästan året om. Ja, man kan väl ge kanske en var tredje vecka, en liten svag dos med näring. Men när de är i vila så ska man ju inte ge så mycket näring, så man stimulerar dem till tillväxt, utan de ska ju vakna till liv lite långsamt utav sig själva när ljuset kommer
tillbaka. Jag vet att vi inte ska prata om palettblad, men min börjar ju liksom må dåligt nu. Den har varit praktfull under hela sommaren att växt, och nu tog jag in den. Den står i ljus och sådär och vattnar jämnt, men det börjar ju sloka lite.
Ja, men vet du vad det kan vara? Jag tror att du ska minska på vattningen, för jag upplever att när palettbladen får för mycket vatten på hösten och vintern, det är då de börjar sloka. Prova att låta den torka ut mellan vattningarna, nästan så att den slokar utav torka. Då ger du lite vatten, men ge inte för mycket vatten då, eftersom den inte bildar nya sugrötter. Så jag tror att övervattning på palettblad är mer problematiskt än att man låter den torka ut. Så här är det med bladbegonier, att om de slokar lite så behöver man inte vara rädd, för de repar sig väldigt, väldigt snabbt om de får vatten på nytt igen. Men ge lite lagom med vatten under vintern då, eftersom de inte vill ha för mycket vatten. De är inte behovet av det när det är mörkt. Mm. Och det finns ju en bladbegonia som kallas också för herrgårdsbegonia, som har ju också varit en liten trendig begonia. Jag tror den också kallas för åldermor. Och egentligen så är det korrekta svenska namnet erfurt. Nej, men nu får du sluta skratta. Jag kan inte uttala
bättre. Jag respekterar dig till fullo.
Och det är ju en hybridart, det är en korsning mellan skimmerbegonia och rödluden begonia, om vi ska vara helt korrekta. Och den här blommar med ljuvliga, ljusrosa, lite skira blommor när den blommar. Den kan vara lite knepig att få blomma om. Men den blir lite som ett begoniaträd om man planterar om den år efter år. En otroligt vackra, lite sammetsludna, gammelrosa, bruna blad. Det cirkulerar många olika namn kring den här begonien. Men det vanligaste namnet som nästan alla blomsteraffärer använder sig av är begonia åldermor. Och hittar ni den, då tycker jag att ni ska köpa den. Både som liten eller stor. Den är fantastiskt fin. Det är min älskling här hemma.
Du har liksom fördjupat min kunskap om begoniasläktet betydligt bara på den här korta stunden.
Ja.
Och jag ramlade också över någonting som heter järnkorsbegonia, som jag tyckte var väldigt fin.
Ja, den är jättefin.
Det är som ett kors i mitten.
Och den har nästan lite som taggiga blad. Det ser du inte där på bilden. Men den har otroligt vackra blad med lite...
Distinkt teckning med ett slags kors i mitten, och sen så är det en mörk kant på bladen också.
Bra val!
Ja.
Mm, den är jättefin.
Det ska bli ett fönster någonstans då där i vinter. Jag tar ju bara död på krukväxt hela tiden.
Ja, men tar du död på de här, Janu, då ska jag tatuera in röda vita rosen i svanken.
Nej, jag vill inte att du säger så, för att det finns en risk för att du måste genomföra den där tatueringen, och då skulle du...
Ja, det ska mycket om.
Då skulle du aldrig mer vilja prata med mig i resten av livet. Jag hade fått dig till detta. Nej.
Nej.
Ja, däremot kanske kan vara lite behjälplig när kommer med ambulansen när det börjar skita sig helt enkelt i krukväxtfönstret.
Jag tror inte att du kommer ta livet ut av de här begonierna. Det ska mycket till. Prova lite begonier. Det är väldigt, väldigt trevlig och lättodlad växt. Speciellt på vintern om man vill ha lite grönt hemma. Och det finns så många fina sorter att välja på. Mm.
Hur tänker man med krukor egentligen? Alltså, räcker det med att de står kvar i de här små köpekrukorna eller planterar du alltid om dem i något lite större när du kommer hem?
Det beror lite grann på vad det är för årstid. På hösten planterar jag inte alltid om för att de inte är behovet av att utveckla sina rötter under vintern. Men köper jag på våren eller under sommaren, då planterar jag alltid om i lite större kruka. Sen är det beroende på vad det är för sort såklart. En del vill ha en stor kruka, en del behöver inte så stor kruka.
Problemet för många av oss som bor i lägenhet är att man kanske har en ganska så här smal fönsterbräde där de här ska platsa. Och då är det väldigt praktiskt då när man köper någonting på hösten och ser en liten lagom kruka. Och sen så börjar det här växa och växa. Till slut står man med en sån här monsterväxter som man inte vet vad man ska ställa.
Jo, men då kan man ju, om det är en sån krukväxt som går att beskära hårt, då kan du ju även beskära rötterna. Då kan du ju hålla nere plantan i lämplig storlek.
Det känns inte bra. Det vriser fram igen. Växternas rätt i samma.
Ja, du tänker så igen, ja. Ja, men ibland kanske man måste få styra lite.
Finns det någon ytterligare växt som du vill ha se där på fönsterbrädet nu när höstmörkret sänker sig?
Jag får ganska ofta frågor om krukväxter som ska stå i badrummet där det är mörkt. Och det är ju nästan omöjligt att tipsa om växter som klarar mörker eller bara en lampa som är tänd lite då och då. Men om jag ska tipsa om en riktigt tålig krukväxt som jag har i vårt kök på kökshyllan, där vi har våra glas, då har jag en krukväxt som heter mossranka. Vill du att jag ska ta det vetenskapliga namnet där? Eller vill du uttala det? Jag har skrivit in det här i vårt manus.
Ja, du menar philodendron squamiferum?
Vi säger mossranka för jag tror att det är det som, om man ska fråga efter en, alltså det måste ju vara den mest tåliga krukväxt jag någonsin har haft. Och den har väldigt trevligt, lite exotiskt bladverk som hänger ner över hyllkanten. Och den har jag haft både i badrummet där det är rätt så mörkt och även i köket där det kommer in väldigt lite ljus på den hyllan. Och den frodas och mår hur bra som helst. Och den har jag aldrig ens planterat om utan jag tog hem den lite på prov.
Vilken trevlig växt det låter som. Mossrankan, ja. Det kommer bli min nya kompis tror jag.
Om vi tar den där och tar livet ut av den, då ska jag tatuera in röda vita rosen i halsgropen så man ser den igen. Där är ömtålig hud också.
She is upping her game här. Alltså Victoria, man ska vara försiktig med vad man säger. Det är lite som jag var på en föreställning som faktiskt har premiär på samma dag som den här podden läggs ut. Och vi har en kompis med mig, så vi var och tittade på ett första publikrep. Och då är liksom ingenting färdigt och sådär. Men det är en Hasse och Tage hommage med Johan Glans och Emma Molin och Adde Malmberg bland andra. Och då är det ju gamla såna här sketcher. Då finns det ju en liksom klassiker mellan Hasse och Tage om Tödde och Mödde. Ja. Då som kommer in och så ska de så börjar de utmana varandra om att käka en groda helt enkelt.
Ja, men just det. Ja.
Och det slutar ju med att båda har ätit en groda men ingen har fått någonting för det. Och jag känner liksom att det kanske kan bli så här.
Det är där vi kommer att landa i slutändan. Ja, ja. Vi släpper den där tatueringen tycker jag och går vidare.
Ja, vi gör det. Ja.
Han var jätteäcklig. Han liknar dig, du. Han ser äcklig ut. Jag tar och sväljer den nu. Klara, färdiga, gå!
Det var det vidrigaste jag har sett i hela mitt liv.
Nu dansar han med bullarna där nere, det var det värsta.
Dansar han med bullar?
Då återstår faktiskt bara ampeliljan att prata om som du tycker är trevlig.
Ja, men ibland tänker jag så här att man ska ha nyttiga växter inomhus. Och då har jag läst lite grann om att vissa växter då har en luftrenande effekt. Men sen när jag har läst på lite grann så det finns ju inga riktiga vetenskapliga belägg om det här. Men ampeliljan sägs ju vara den växten som har mest luftrenande effekt om man då är ute efter en sån. Och det tycker jag också, det är en sån här gammal krukväxt som jag tycker ska lyftas upp i ljuset på nytt igen. Mm. Och lättodlad.
Finns det olika sorter den också som man måste...
Ja, det gör det. Men om jag får välja så skulle jag nog välja den som har lite brokiga blad. Tycker jag är fin. Den gröna är också jättefin. Och den är ju lätt att ta skott av också. Precis som begonierna.
Det är verkligen en klassisk. Det kommer ju snart små söta små...
Tofsar.
Små tofsar, små bebisblommor där som hänger.
Det påminner mig om när jag var... barn. Varför, är det så att när man blir äldre så vill man tillbaka?
Ja, det går i barndom, fast inte i den bemärkelsen som man kanske tänker. Men, jo, men det är väl det. Det är väl det man ska... I det här allmänna då, åldersrasistiska samhället så kanske det finns en poäng med att ju äldre vi blir desto mer liksom, behöver vi hämta...
Ja, det
hämta kraft
på,
liksom, ursprunget på något sätt.
När jag gick där på flygplatsen i Neapel, då tog jag sikte på mammas gamla parfymer och gick och doftade på dem och tänkte, åh vad mysigt, opium.
Kommer du ihåg den? Inte Bianca Ingrossos senaste rekommendation? Nej.
Nej.
Opium.
Opium, minns du den?
Ja.
Ja, den gick jag och doftade på.
Det var de snyggaste tjejerna som hade den, som vågade liksom.
Och själv hade jag Date, tror jag den hette. Den var billig.
Ja, den var billig, men det var väl det man hade. Sen kunde man sno, mamma hade en parfym. White linen,
ja,
Estée Lauder, va?
Den minns, men den tyckte jag doftade inte så.
Nej, inte jag heller faktiskt.
Den var stark. Ja,
ja, men alltså att man kanske också måste påminna sig själv om att inte bara knyta an till det gamla utan också bygga nytt. Mm. I någon slags lagom avvägning.
Ja, men jag kommer på mig själv att jag väldigt ofta går tillbaks i tiden från när jag var liten och vill återuppleva på något konstigt sätt vissa. Och speciellt i växtriket, då har jag kommit på att jag vill ha växterna som vi hade i Finland. Fast jag ändå har lite ibland traumatiska minnen från arbetsläger och så vidare.
Vad hade ni för växter i Finland då?
Vi hade doftjärsmin och så jättemycket digitalis. Vi hade plymsperea, snöbollsbuskar, pioner.
Ska jag säga en sak? Ja. Jag är uppvuxen, i alla fall tills jag var 13, i ett radhusområde vid E4 i Sollentuna. Vi lekte på motorvallen och plockade tussilago till våra föräldrar som vi satte i olika små äggkoppar. Sen var det liksom berberisbuskar. Mm. Paradisäpplen som man alltid åt innan de var mogna, vilket ledde till mag. Jag kan säga så här, jag blir, när jag ser det här, de här blomstren, så känner jag någon slags liksom trygghet och liksom hemmakänsla.
Ja.
Men jag har ju ingen lust att sätta berberisbuskar.
Det har du inte, nej. Nej, det kan jag ju för sig förstå den kanske.
Kan du berätta varför det planterades berberisbuskar över alla liksom offentliga miljöer?
Men det kanske inte fanns ett så stort utbud utav, i växtriket på den tiden. Det var ju berberis, det var ju mycket barrväxter, potentilla, alltså Ölandstok.
Ja, Ölandstok sätter ju många fortfarande.
Och det, så var det ju på den tiden när jag började jobba med trädgård. Det fanns inte så mycket att välja på. Det var ju, idag är det ju betydligt liksom större sortiment som det har kommit.
Så ska jag säga, klipp till de samfällighetens städdagar när pappa och Åke och PO-gänget tog fram olika Volvo-bilar och försökte liksom sätta fast, göra olika anordningar vid dragkroken så de kunde dra upp rötterna med de här berberisbuskarna som ingen ville ha kvar. För att alla ville ju liksom odla någonting de tyckte om på sina små kvadratmetrar som stod utanför radhusen.
Så det var städdag när man hakade fast berberisbuskarna och drog upp dem då?
Jag kommer mest ihåg att vi fick korv och det var, ja, och det var gott. Och kanske fick man en Cadbury's chokladfingrar också om man hade tur.
Ja, jag kommer ihåg att vi fick alltid hjälpa till att vaxa bilen. Pappa gnädde in med någon sörja som sen skulle gnuggas bort på bilen. Och efter det så fick man en flaska läsk. Och sen hade vi inte läsk. Vi
fick i alla fall betalt jämfört med...
Då fick vi mjöd. Det var ju en sån här dryck som vi drack i Finland med russin i. Som stod och jäste i skafferiet i källaren.
Är det inte alkohol i det?
Nej. Ja, kanske. Något. Det var kanske därför vi fick det, för att vi skulle vara lite mer medgörliga.
Vi skulle somna på kvällen.
Jag vet inte, nej, inte var det väl alkohol i mjöd. Jag minns inte. Men det var det närmaste läsk vi fick i alla fall. Det var på den tiden vi gjorde allting själva.
Nu, trädgårdsmästarens kalender, det är lite höststädning på G här fortfarande. Men några kanske inte har tagit in alla krukor, man tar lite i taget så där, och sen så räfsar löv, ja eller nej, eller bara går med gräsklippan och mylla ner. Vi har varit inne på det förut, men det kanske tål att upprepas.
Ja, men jag städar ju inte jättemycket som ni vet i trädgården. Visst, jag räfsar upp en hel del löv, men det lägger jag ju in under buskar och träd som ett naturligt vintertäcke. Men det kan ju vara så här att beroende på var man bor i Sverige så kanske det börjar bli dags att ta hand om dahliarötterna. Och det tror jag inte vi har pratat om. Och är det så nu att frosten har tagit dem så skulle man kunna ta upp dem. Och är de i jorden, då föreslår jag att man använder en grep för att inte förstöra de här fina rötterna. Och är de i en kruka så kan man faktiskt göra så att man lyfter in hela krukan i ett förråd som håller ungefär mellan 4 och 6 grader. Det får alltså inte bli frost. Och då klipper man bort all blast, man sparar ungefär 15 cm från roten, den stumpen så att säga. Och tar man upp dem, då tycker jag att man ska låta dem ligga och torka lite grann så att de inte är helt, alltså att de inte är blöta när man lägger dem för vinterförvaring.
Klipper man av blasten lika mycket beroende på om de står kvar i kruka eller?
Ja, det skulle jag säga. Ja. Man klipper bort allt det gröna, alla gröna blad så att det bara blir som en stump kvar. Och min kollega Susanne, jag vet att hon övervintrar sina dahlior utomhus på sin balkong. Och det har gått jättebra. Och då har jag alltid funderat, det verkar ju som att ibland kan de kanske till och med klara minusgrader.
Men hur förvarar hon dem då?
De står kvar i sina krukor. Mm. Så det är möjligt då att jorden isolerar lite grann. Och att de då har skjutit nya skott på våren. Men för att ta det säkra för osäkra så tycker jag att man ska ta in dem och förvara dem frostfritt. Och beroende då på hur man förvarar dem, står de i ett fuktigt, till exempel i en fuktig källare, då kanske man ska ha lite koll på dem så att de inte möglar. Men står de däremot väldigt, väldigt torrt, att de ligger torrt någonstans i ett rum där det är lite varmare, då kan man behöva duscha lite grann på dem så att de inte torkar ut helt och hållet. Så att det är lite olika beroende på hur vinterförvaringen ser ut.
Så kan vi påminna om det här lyssnartipset vi fick förut om att man kan krydda med lite chili så försvinner mässen.
Ja, det var väl egentligen framförallt på lökar som hon hade satt, men jag kan tänka mig att det här skulle kunna fungera på dahliarötter också om man har tillträde för mössen i de utrymmen där man vill inte förvara dem, att man använder sig av lite chiliflakes. Det kan absolut inte skada i alla fall.
Vi har fått in lyssnarfrågor också. Vi har babblat så mycket så vi får spara några till nästa avsnitt också.
Ja, det får vi göra.
Men den här är från Nilsson, Lena. Hej, jag bor i zon 4. Förra hösten planterade jag doftliljelökar. Trodde ett tag att det inte blivit något när de plötsligt dök upp under sommaren. Nu blommar de fantastiskt och jag vill gärna ha dem till nästa år. Hur gör jag när de fortfarande blommar? Ska jag låta dem vara kvar i krukan? Bor utanför Sundsvall. Stort grattis till fru Victoria!
Tack Lena! Ja, men det här, då gör man ungefär som man gör med dahlior. Att de här doftliljorna, de måste stå frostfritt på vintern. Och jag skulle säga att det nästan lättaste är att lyfta in hela krukan och övervintra dem som de är. Hon klipper ner dem helt enkelt när de har blommat klart. Så att det är ju ingen brådska utan hon
men liljorna, alltså till skillnad mot andra löken, man behöver inte, näringen ska inte gå ner i löken igen.
Nej,
alltså.
Det brukar inte behövas. Men min upplevelse, eller vad ska jag säga, erfarenhet med doftiljor, det är att de sällan blommar tredje året. De blommar första och andra året, sen brukar de inte vilja blomma om. Hon kan chansa, men det kan vara så att det bara kommer upp en massa blad, en massa blast istället, andra eller tredje året. Och det här är ju en relativt billig lök, så att den kan man ju i så fall unna sig och köpa på nytt igen. Men den kan vara lite knepig att få blomma om.
Man får experimentera. Är det någon som vill veta hur det går med mitt amaryllis-experiment?
Ja!
Dåligt.
Nej, men,
ja. Jag kan inte veta riktigt än, så jag återkommer om det. Men jag liksom... Jag börjar få, ska vi säga, realistiska förväntningar.
Är det så?
Ja.
Ja, men då kanske du får köpa nya.
Ja, det får jag.
Det finns så många fina sorter, det ska vi återkomma till. Jag har några riktiga godingar som jag ska berätta.
Ja, för ni som tror att den här podden kommer dö en långsam död med vinterns bistra liksom, frost och snöfall. Nej, så är det inte. Vi kommer faktiskt tvinga oss kvar i era liv under oöverskådlig framtid.
Ja, vare sig ni vill eller inte.
Ja, hur ska det gå? Då måste jag ändå sätta på liksom, podden själva.
Ja, det måste de göra. Ja, men vi uppmanar dem ju till det.
Ja, vi är så glada för det. Och då har vi kommit fram till avdelningen äppelkaka. Jag bakade här har jag ställt fram på bordet en liten fransk äppeltårta.
Se där.
Jag gjorde den en mördeg på 150 gram smör, 3 deciliter vetemjöl och 2 matskedar socker och en ganska stor nypa salt. Tjoff ner i matbredan, blanda om. Det blir väldigt lös, jag brukar göra det. Sen så tar jag den i formen och sen så in i kylskåpet så får den stå och stelna lite innan den ska gräddas. Och sen på med äppelmosen som jag själv har pruttat ur min matbredare där från Dalarö. Och sen skivor med äpplen och så lite kanel och kardemumma och ovanpå. Jag tror man vill, om man inte är allergisk mot nötter kan man hacka lite nötter och sådär. Så pudra med florsocker när den kommer ut sen. Det blev väldigt gott, för det var en fransk äppelpaj. De många har ju ett ägg också i den här smeten.
I botten
alltså. Men jag brukar inte ha det för att det kan bli för löst.
Jag kan säga att den var ju inte äcklig. Den var riktigt god den här, Jenny.
Ja, men ändå så är det ju så här. Och nu, jag tror att jag gjorde den här franska eftersom min mamma alltid gjorde den apropå att vi åldras. Ja. Och så, för jag kommer ihåg att alltid när jag fick den så blev jag så ett besviken på att det var just fransk äppeltårta. Och 2, att man fick vaniljglass istället för vaniljsås till. För det godaste som jag vet är liksom en svullig smulpaj med mycket drängt i vaniljsås faktiskt.
Och vet du vad jag vill ha? Jag älskar ju vispgrädde. Oh. Så då vill jag vispgrädde med mycket vanilj i. Så, jag är inte jätteförtjust i vaniljsås.
Så att jag kan säga så här, det var inte min kaka som vann den här äppeltävlingen. Utan det vinnande exemplaret ligger faktiskt på vår Facebook-sida. Och belönas inte, faktiskt lite grann, inte bara för att receptet verkar supersmarrigt. Utan också därför att det publicerades på Facebook. Och vi blir så glada när ni själva delar mer av goda grejer.
Om du har ett äpple vill du dela det med.
Vinnaren i Apple Pies-tävlingen är Dagnia Värn. En applåd!
Tack!
Ja. Och den här Apple Pien har smak av mandelmassa, säger Dagnia. Utan en enda mandel i. Jag önskar jag kunde skicka en bit, baka varje höst med svenska äpplen, nu senast med Discovery. Och receptet alltså lyder som följer: smörj och bröa en kakform med löstagbar botten. Skala äpplen och skär i tunna klyftor. Sätt ugnen på 185 grader. Rör margarin eller smör och socker pösigt. Blanda i ägg och sist mjöl. Alltså det är 150 gram smör eller margarin, 2 deciliter socker, 1 ägg. Och så häller man smeten i formen, trycker ner äppelklyftorna från mitten och ut. Och smeten är lite lös och det är lättare att lägga en stor klick i mitten och sen trycka ut smeten med äppelklyftorna från mitten och ut.
Okej.
Grädda i 35 minuter i mitten på ugnen. Serveras ljummen gärna med vaniljastill eller kanske en liten klick grädde, Victoria.
Det låter väldigt, väldigt gott. Ja, men den här var riktigt god. Den här får högsta betyg.
Ja, och den ligger alltså under det senaste avsnittet. Förra blir det helt enkelt. Små kluttar kommer ur bocken, heter rubriken på det avsnittet. Och i det kommentarsfältet så finns alltså det här receptet för er som vill pröva att baka själva. Nu har vi pratat så mycket, så att jag vet inte. Tack för att ni har stått ut, säger vi. Och tack för att, vad roligt det var att vara tillbaka och träffas igen.
Ja, jättehärligt. Jag käkar, sitter och äter italienska hasselnötter, så jag kände att jag fastnade lite i halsen. Jag har fått en tupp i halsen, som du brukar säga.
Ja.
Men det var en nöt i halsen.
Men ska vi samla ihop den här podden ändå med och säga att ja, hösten är här, men vi kurar ihop, vi gör lite fint på fönsterbrädet, vi går våra långa promenader och utnyttjar allt det som är underbart med att vi slipper göra så himla mycket. Att kraven har faktiskt minskat lite, åtminstone när det kommer till trädgården.
Mm. Eller hur? Vi njuter av säsongen som har gått och sammanfattar oss och kurar och tänder ljus. Det är väl härligt. Och äter massor med äppelkakor. Mm.
Jag försökte också då hitta någon sån här härlig höstlyrik då, som skulle kanske vara lite uppmuntrande.
På svenska?
Ja, på svenska. Och då, det här Edith Södergran skrev en som jag fastnade för först.
Ja.
Höstens dagar är och genomskinliga och målade på skogens gyllene grund. Höstens dagar le åt hela världen. Det är så skönt att somna utan önskan, mätt på blommorna och trött på grönskan, med vinets röda krans vid huvudgärden. Höstens dag har ingen längtan mer. Dess fingrar är obevekligt kalla. I sina drömmar överallt den ser hur vita flingor oupphörligt falla.
Det var fint.
Ja, det är lite sorgligt också, men jag tyckte man ändå hittade den där vilan, att det är så skönt att somna utan önskan, mätt på blommorna och trött på grönskan. Det låter ju dystert, men det är också någon vila i det, tycker jag. Så jag tänkte vi ska ta fast i det.
Eller hur? Det finns också någonting med det här med att längta efter något. Nu, då börjar vi ju längta efter det som komma skall. Mm. Snödroppen och vintergäcken och fågelkvittret.
Så nu ska vi inte överdriva, måste vi börja prata om det redan nu?
Ja, nu ska vi prata om det. Det är överlevnadsinstinkten som slog till.
Kära lyssnare, tack för idag. Vad roligt att ni hängde med oss. Och jag hoppas att vi hörs nästa vecka. Tack Victoria.
Tack Jenny. Mm. Hej då.
Hej då.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.